Hej Emily.
Hej Victoria.
Hur är läget med dig? Du är ju i Flyinge.
Ja, det känns som att det har varit en lång vecka utan att det har hunnit hända så mycket. Och jag hoppas att våran täckning här nere fixar det här poddavsnittet. För att det är mycket folk på liten ytan. Jag åkte ner till Flyinge i tisdags morse. Och hade tagit 2 timmars marginal för att komma fram i tid och hinna packa ur allting. Och sen hade jag ridtid med 3-åringarna på banan. Det finns mycket man kan säga om den här veckan. Jag kommer väl till det mer sen då, om tider och så vidare. Men de enda tiderna som fanns för att visa 3-åringar på banan var på tisdagen. Och de startar på fredagen. Så att fast jag hade tagit i med 2 timmar så var det ju jättestressigt när jag kom fram. Jag kommer fram 1 timme innan min ridtid. Och då är det ju så här, det tar ju tid att fälla ner rampen på lastbilen. Det tar tid att få ur skåpet som sadeln är i. Vi hade en höselarsbal som skulle ut. Ja, det är jäkla roddande. Och hästarna får inte heller så himla mycket tid på sig och återhämta sig. Men att åka ner redan på måndagen, nu var inte ens stallarna öppna, men liksom att åka ner redan på måndagen när de ska starta på fredagen blir ju ännu sjukare i sig. Liksom.
Ja,
ja, så att vi löste det och vi var 3 personer på 3 hästar och det gick bra. Då, man är ju helt fascinerad över att man kan lasta in 2 3-åringar och en 4-årshingst i en lastbil och åka så länge och att det går så bra, tycker jag. Det är konstigare att det går än att det inte går.
Ja.
När hästarna är så orutinerade. Men de är helt fantastiskt fina och duktiga och har ju förhoppningsvis ett bra förtroende för människan de jobbar ihop med. Så att det gick bra. Och de var också jätteduktiga, mina 3-åringar, när jag visade dem på banan. Det är ett lite konstigt ljus i Flyinge med olika liksom, spottar och lampor. Så att lite beroende på vilken tid det är på dygnet och hur många lampor de har igång så blir det skuggor när de går.
Mm.
Så Benicio var väldigt rädd för skuggorna som blev liksom, i ljuset när de tränade. Sen reflekterade jag över att när jag visade Faithful, eller när jag tävlade Faithful igår, så var ljuset helt annorlunda. Så att jag hoppas att det är ett bättre ljus för unghästarna idag då, än när de tränade på banan. Så då kanske inte Benicio tittar lika mycket. Nej, men så att vi visade dem banan och sen så hade jag lyckats få träningstid för Faithful på onsdag morgonen. Så att onsdag och Då var jag ju klar med Faithful 8:30 på onsdag. Och sen så skulle Faithful starta då. Torsdag. 22:17. Så att onsdag och torsdag blev ju 2 väldigt långa dagar utan att det hände så mycket. Jag har tränat Anna Åsengård som är min kompis och elev. Så hon har startat en ny klass som heter SVB Prospects. Där man inte behöver kvala för att få rida i Flyinge. Och om man har en häst som inte riktigt är klar för årgångsklassen så kan man rida liksom lite lägre nivå. Så att på onsdagen så red hon då ihop med en annan och blev bedömd som 4-åringarna blev bedömda fast hon rider en 5-åring. Och idag så har hon ridit lätt B3.
Mm.
Och hennes häst är lite spänd. Och då tyckte hon att det här var helt rätt. Liksom miljö för den att få göra det på det sättet. Och hon har ju gjort helt rätt val, för hon var 2:a i den bedömningen och idag så vann hon ett B3. Så att hon har ju gjort helt rätt uppladdning för sin häst för att den ska få en bra erfarenhet och kanske i tid komma i kapp sen för att ha gjort det här väldigt bra. Så att det var ju en ny klass och ett bra initiativ, kan man säga.
Hur många, alltså vilka ålderskategorier finns det här prospects i?
För 5- och 6-åringar.
Okej.
Okay. Så 6-åringarna går 5-årsklassen och en lätt A.
Mm.
Mm. Nej, och sen var det Fyres tur igår. Och det är ett helt galet startfält på fyraåringarna. Man har ju sänkt kraven i år för att det inte har varit lika stora kvalmöjligheter och corona och så vidare. Så att det har varit lite lägre kvalprocent, vilket har gjort då att det blev 60 fyraåringar när det normalt sett kanske har varit runt 40.
Oj.
Och det är många som är väldigt bra. Så klassen var uppdelad i två. Så att några red på onsdag och några red på torsdag. Och redan på onsdag så var det ju så att man insåg att man behövde nog ha över 78 eller 80% för att ta sig till final. Och det räknade jag väl ut ganska snabbt. Eftersom jag hade kvalat hit på 77% så tänkte jag att det är nog inte så lätt att ta sig till final. Jag gör ju det här med Faithful för att jag vill ha någon som min framtida tävlingshäst. Och jag tycker att det är viktigt att han som avelshingst kommer ut och visar att han är igång. Och att han visar sig bra. Mm. Så jag var jättenöjd med min upplysning. Och det är som vanligt med bedömningssport att man kanske inte alltid håller med poängen. Men om man ändå inte kom till final så spelar det inte jättestor roll vart man hamnar, känner jag. Så att jag är nöjd med min prestation. Och jag är framförallt nöjd med Faithful. Det är precis samma häst som jag åkte ner med som står här i boxen nu. Och han ligger och sover helt utslagen hela dagarna. Så att jag har väl haft ungefär 10 samtal från olika människor som tror att det är något fel på honom. Att han snarkar och ligger helt utslagen. Men det är så han sover, förklarar jag. Men det är ingen som tror mig. Men han är, och det är ju också hur coolt som helst att en hingst som faktiskt är avan kan vara så cool när han är borta.
Och komma till ro på en så stor tävling som det ändå är.
Ja, och att han har liksom faktiskt inte blivit riden juni, juli och halva augusti. Och att han kommer tillbaka och kan vara med i det här, så är jag jätteglad över att han rids så att jag kan visa honom. Och han har ju haft en annan karriär i år. Och det är ju sin avelskarriär liksom. Ja. Så att det är jättemånga som tycker att han är jättefin. Och det tycker jag är jättekul.
Roligt.
Ja, så jag är jättenöjd med Fire.
Mm.
Och nu sitter jag och dricker en kaffe här i lastbilen och poddar. Och sen är det lunch med hästägare och uppfödare. Och sen går Benicio, som är min häst, 3 år. Han går klockan 5. Och sen så går Goofy, som heter någonting annat. Côte d'amour, någonting. Hjärtats kärlek. Nu ska jag, någonting franska. Men han kallas för Goofy. Goofy går 20:15, tror jag, ikväll.
Mm.
Och sen kan vi åka hem imorgon, för att treåringarna går ju bara en dag. Så att imorgon bitti rullar vi hemåt igen.
Det är väl ändå skönt med tanke på hur länge ni har varit borta.
Ja, och sen det enda som är synd är att jag kanske missar de roliga finalerna. 5, 6 och 7 års och den här testridningen med Katrin Dufour. Men det är också väldigt skönt att komma hem. Jag saknar Busan och jag har massor med hästar och rida hemma. Och jag håller på att ladda för en debut med Kopper. Så att det blir ganska skönt att komma hem.
Ja, det förstår jag. Ja, men kul med lite nya klasser. Men är det också därför dagarna blir så utdragna? Alltså jag tänker att ha ridtid vid typ 23 som vissa har känns ju väldigt sent.
Alltså de tävlade 23, men treåringarna som ska starta idag. Om man inte gjorde som jag gjorde, att åkte ner i tisdags, då kunde man visa sin treåring på banan i natt klockan 12.
Mm.
Efter tävlingarna var slut. Mm. Jag tycker att det är osportsligt för ryttare och jag tycker att det är ohumant för hästar. Men det är ju såklart att det har blivit fel någonstans. Det har blivit fel. Mm. Det har blivit för stora klasser och för långa dagar utan att man riktigt insåg det innan man gjorde propositionen. Och det som står i propositionen, vilka dagar folk ska tävla, det måste man genomföra på plats. Jag tycker att det hade varit bättre kanske att flytta då vissa klasser vissa dagar så att det inte blev lika långa dagar. Är min åsikt. Jag hade ju hellre ridit i tisdags med en fyraåring eller ja, eller idag, eller ja, att man hade delat upp det mer liksom. Och att ryttarna måste vara lite, alltså det måste vara lite mer flexibelt att så här, ja, nu blir det sena dagar så vi flyttar er liksom, och då ska alla köpa det, vare sig det är tv-sändningar eller ryttare, att det inte blir ramaskri liksom, utan så här, nej, vi kan inte ändra för att det här har stått och det kommer bli sånt liv om vi ändrar typ. Jag gissar att det är så. Och jag tycker inte det får gå ut över, framförallt inte över hästarna som är så här unga. Och det gör det ju nu tyvärr. Jag vet att arrangören är fullt medveten om det och jag vet att många tycker det här redan. Men jag tycker att vi ska helst kunna göra någonting åt det. Så att när vi ser att det blir så här, att man kan göra någonting så att det inte blir så här. För att man ska inte sitta och rida 3-åringar klockan 12 på natten. Och man ska inte tävla 4-åringar klockan 11 på natten. Punkt slut.
Nej, och sen att du måste åka ner på tisdagen för att få ridtid när du egentligen startar så mycket senare i veckan.
Ja, nej, det är helt sjukt faktiskt. Så att vi hoppas att de ser över det här till nästa år och att det inte blir så här igen. Det får man väl hoppas.
Men jag tror att det har med liksom... Jag var nämligen på hockey igår och noterade att ja, publiktaket är ju lyft, vilket är helt otroligt. Men det gör ju också att arrangören helt plötsligt har glömt bort att 7000 människor ska bli insläppta på väldigt kort tid. Så att det stod så långa köer utanför hovet igår, liksom kvart i 7 och pucken släpps 7, att det är liksom... Man bara undrar så här, har vi glömt hur det var när det var så här förut? Och det tror jag lite. Att liksom, det är svårt att komma tillbaka till det här med också gå från liksom 0 till 100 på över en dag. Det är inget, liksom, ingen snäll övergång som arrangörerna har fått, utan det har varit allt eller inget fram till nu. Så att, det är säkert svårt för dem att planera. Och, ja, men det kan väl bara bli bättre och man lär väl sig av sina misstag, tänker jag.
Precis. Jag har ju berättat att Johanna ska komma lite regelbundet till oss. Och vi har ju alltså nu en helg bokad i månaden fram till jul, vilket är superkul. Så igår kom faktiskt Johanna och Alvin ner hit till Flyinge. Så Johanna hjälpte mig på framridningen med Faithful. Och det är man ju också så här superglad och tacksam över. Mm. Alltså det är så mycket olika saker som betyder mycket för en. Och bara att vi liksom gör Faithfuls utveckling tillsammans. Att hon är med och ser hur han blir bedömd och så här. Det liksom känns viktigare i det vi jobbar för liksom, än kanske resultatet här och nu. Så vi hade jättekul igår och jag var väldigt glad och tacksam över att de var här. Och jag kan nästan känna lite så här, alltså det betydde så otroligt mycket för mig förut om man var i final här med en ung häst eller inte. Eller jag är ju en extrem tävlingsmänniska, så jag kunde ju bli så besviken ibland när det inte jag fick de poäng jag hade tänkt eller gick som jag hade tänkt. Men jag känner att man har varit med väldigt länge nu. Att man kommit till en viss mognadsnivå. Att man både lite visste vad man hade förväntat sig efter man hade sett bedömningen kanske. Och man vet vad man åker ner med för häst. Och man, alltså så här, det är så mycket annat som betyder någonting för framtiden. Eller för Grand Prix eller för sårdressyr eller... det är inte alls samma häst när de är 5 som när de var 4. Och det är inte alls samma häst när de är 6. Och definitivt inte samma häst när de är 7. Och jag tänker till exempel på Ossi. Som förmodligen... Han blev ju inte särskilt högt bedömd som 5-åring. Och gick bättre som 6-åring. Och succé som 7-åring. Och han visade sig aldrig som 4-åring. För att han inte har de största gångarterna liksom.
Nej.
Det är ju väldigt intressant resa som man också måste ha varit med på flera gånger för att man också ska se andra saker än just kanske ett slutresultat när man är här. Man får inte stirra sig blind på en poäng eller ett slutresultat.
Nej, jag lyssnade på ditt och Hannas avsnitt förra veckan och noterade också hur mycket liksom, ja, men som du sa då, ni har hjälpt varandra fram till den här insikten på något sätt, att liksom, det är inte tävlingen som alltid är målet, utan
nej,
det är resan. Och en treåring kan se ingenting ut för världen och sen bli liksom, ja, men, världens bästa häst. Det har vi ju sett liksom, klipp på när världsstjärnor delar med sig av liksom, kolla på den här utvecklingskurvan. Och man måste vara så ödmjuk för att alla hästar ju i olika faser mognar, och vissa blir stjärnor, vissa blir inte det, men att det är liksom resan som är målet. Och ja, jag tyckte ni pratade bra om det. Det handlar inte alltid om att tävla liksom, utan att utvecklas tillsammans. Och för vissa så är tävlingen jätteviktigt. Men att det är ju liksom olika för alla. Och är man professionell så har man en mer långsiktig plan kanske. Eller i alla fall på ett, vad ska man säga, en högre nivå än om jag som hobbyryttare skulle ut och tävla. Så är det ju såklart kul att utvecklas och klättra i klasser och procent. Men det gör man ju mer för att man tycker att det är kul. Inte för att man har ett liksom, utbildningsansvar gentemot antingen kund eller sina egna uppfödningar eller inköp. Liksom. Det är ju så mycket ekonomi i det här. Och vissa tävlar för att hästen ska öka i värde och vissa tävlar för att man tycker det är kul. Och ja, resan ser olika ut.
Eller för att de bara behöver liksom följa en viss utbildningsnivå. Det är ju också helt rätt att de ska följa en viss utbildningsnivå. Men det ska ju inte hänga på att den som vinner en unghetstävling har flest timmar i kroppen. Det är tvärtom. Utan den som vinner ska ju vara den som är bäst. Oavsett hur många timmar den är riden. Alltså det är ju det. Och det är väl där det liksom är lite svårbedömt också. För att hästarna matchas olika. Och jag tycker ju inte att man ska rida så mycket på de yngre hästarna. Utan de måste få sina sommarviler och beten och så vidare.
Ja, men och just så därför är väl det här prospect också väldigt liksom ett steg,
ja,
i rätt riktning. Att de yngre hästarna ändå får visa sig om man har kommit dit. Men att man inte måste skynda lika mycket som för vissa, eftersom att alla hästar inte mogna för uppgiften. Och jag såg ju någon av unga hästarna som, ja, det skrevs någonting i någon tidning att så här, den fick en 10 när den var 3 och nu fick den en 9 på galoppen istället när den var 4. Att så här, ja, en häst och en resa med en häst är ju en utvecklingskurva som liksom går uppåt och neråt på olika plan. Ena dagen så är en mer samarbetsvillig än den andra. Liksom. Det är ju levande djur vi har att göra med. Och det är ju så fantastiskt när allting funkar. Och när det inte funkar lika bra så får man ju också vara mjuk för inför det. Det är ju det är vad det är.
Nej, så det tycker jag är. Alltså, man måste bara liksom förstå det. Och idag ska jag ju rida 2-3-åringar. Och det är ju som ett lotteri. Det är ju ett lotteri att man ens kommer upp och kan rida på dem här nere, kan jag tycka. Det är helt fantastiska individer som accepterar den här miljön. Så att för det första så ska man göra en bra erfarenhet för hästen där inne. Och då får man ju rida på det sättet så att det blir en bra erfarenhet för hästen där inne. Och en 3-åring har ju mycket större variation på bättre och sämre dagar såklart, eftersom att de är ridna så lite.
Mm.
Och det gör ju liksom att den här tävlingen ikväll är ju väldigt svår och påverkbar. Och ju yngre de är, ju svårare blir ju bedömningen också. För det blir väldigt mycket tyck och smak hur man tycker att de ska gå som 3-åringar. Och ja, det är ju jättesvårt. Du var ju på en fölvisning för några veckor sedan och tycker ju liksom att så här, men hur vet man om den är bra? Och det är ju så, ju yngre de är, ju svårare det är ju att se. Så är ju. Så att ikväll hoppas jag ju bara att om hästarna sköter sig bra, att de får fina omdömen och att jag på något sätt får lite bekräftat vad det är för typ av hästar jag har. Man hoppas att man har haft lite rätt liksom.
Ja, men och så såg jag någon som la ut att man firade att man har tagit sig till Flyinge. Alltså så här, ja, det är ju också ett stort mål på vägen. För det visar att man har kvalat och gjort liksom resan rätt på vägen dit. Sen så är det som du säger, ditt lotteri, vem det är som står på prispallen liksom, ikväll. Och ja, de är förmodligen sjukt duktiga, men också väldigt unga och mycket liksom, det är en lång resa kvar till Grand Prix som säkert är målet för många. Så att, ja, det är bara roligt att få följa med liksom, resan och se utvecklingen i slutändan, tycker jag.
Men det är ju skillnaden med treåringarna som går idag jämfört med alla de andra hästarna som har kvalat hit. Och treåringarna har ju inte kvalat på samma premisser som de startar. Utan treåringarna har ju kvalat bedömda för hand. Gångarterna är bedömda för hand. Och ikväll ska de första gången bedömas ridna. Och det kan man ju ha åsikter om. Men så att därför är det ju många som kanske tycker att de har den högst bedömda hästen i Sverige. Och så kanske inte alls visar det under ryttare. För att den är aldrig bedömd under ryttare. Så det blir spännande att se ikväll. Det är dessutom en tysk domare ikväll. Christoph Hess. Och det brukar alltid vara lite spännande.
Ja. Jag och Tinto har i alla fall tummarna från Stockholm. Och det vet jag att våra lyssnare också gör.
Hur går det med Tinto? Hur går det med valpkurs?
Det måste bara ta en paus. Nu kan du fråga.
Hur går det med Tinto? Du har varit på 2 valpkurser.
Till och med 3 kanske. Ja, något sånt. Nej, men det går jättebra. Alltså, det är väldigt roligt för mig främst. Alltså, jag har ju tagit med min mamma. För att Tinto är mycket ute hos mamma och pappa. Och pappa är väl kanske inte den som signar upp sig på sånt här i onödan. Men jag har lovat mamma att informera honom om allt. Och skickar även utbildningsmaterialet vidare. För att när det är uppfostran av valp så är det viktigt att alla gör samma sak. Alltså konsekvens är liksom ledordet. Det handlar ju inte om att man ska lära liksom, hunden sitt och ligg. Utan det handlar väldigt mycket om den här liksom, nödvändiga kommunikationen med djuret som man ofta kanske prioriterar eller kanske inte helt har nycklarna till. Jag liksom så här, passivitetsträning, ja, men det tänker inte jag på när jag köper en hund att jag behöver liksom, jobba med. Men det är lika viktigt att aktivera hunden som att låta den liksom, också kunna vila emellanåt. Och hur kan man träna det? Så här? Ja, jag har bara fått övningar som jag inte hade någon aning om innan, eller vad man ska säga. Alltså jag har lärt mig mycket nytt. Och det känns väldigt kul. Och det känns som att här, alla som skaffar en hundvalp någon gång i livet borde gå en sån här kurs. Alltså jag menar, är man inne på sin tredje valp så har man säkert koll på läget. Men det är mycket som man inte liksom, tänker på. Jag fick en uppenbarelse i onsdags. Och det var att här, ja, men jag har lite problem att klippa klorna på Tinto. För att han blir så arg och ledsen och stressad. Men samtidigt så har jag kommit fram till att här, jag måste bara göra det. Jag kan liksom inte lämna in honom hos en djuraffär varje gång det ska göras. Så att, och det går liksom försiktigt bättre. Men det är inte superharmoniskt och jag tycker att det är jobbigt att göra det. Men å andra sidan måste man ju återigen vara liksom ledaren i gänget och visa att så här, jo, men nu gör vi det här. Och så liksom vänligt men bestämt. Och det har jag fått lite coachning av en bekant till mig som sa att det är bara att göra, du ska göra det här hela livet. Så att liksom, det är bara att bita i det sura äpplet som gäller mindre. Men som sagt, det går lättare och lättare. Men så fick jag en uppenbarelse i onsdag. Och hon sa, ja men varför, eller så här, prova att fila klorna istället. Han har så små klor så att om du hittar en riktigt liksom grov nagelfil, typ för människa liksom. Då kan du fila ner det där istället för att klippa. Så kanske det blir en helt annan upplevelse för honom. Och det tyckte jag var så här, ja men den informationen kan man absolut läsa sig till på internet. Men när jag har sett den informationen så är det snarare folk som säger så här, skaffa en elektrisk liksom, nagelfil till hunden. Och hon bara, ja men det behöver man inte göra. Prova först om det går att fila med en vanlig fil. Så här, bara så här små saker som jag inte
har
sett.
Men har du provat att fila? Nej,
Nej, det kanske kommer bli samma typ av kamp. Men det var i förrgår som jag var där så jag har inte hunnit igen. Men det ska jag absolut prova i helgen och se om det blir någon skillnad. Och blir inte det, då kan jag fortfarande ha 2 sätt att lösa problemet på när jag väl måste klippa. Och jag menar, det är inte så att jag tar hela fyra tassar varje gång och alla klor, utan det blir en tass i taget för att inte liksom skapa för stor drama kring det här. Så att, ja, så här, man hade inte helt okoll innan, men man har helt klart mycket bättre koll när man går på såna här utbildningstillfällen, tycker jag. Det är också kul att få bekräftat att min hund är lättlärd. Jag tror, jag har sagt det förut, men den här rasen är väl kallad clownhund i vissa sammanhang för att de har lätt för att lära. Och det är väldigt roligt med de här övningarna, att de på lätten tränar ner väldigt fort för Tinto. Så vissa saker kan jag inte ens göra för att han liksom är kvar i det andra stadiet. Så här, nej, han kommer inte gå fram till min hand om inte jag säger varsågod. För att jag har redan lärt honom att han måste vänta på det. Alltså, så att, en lättlärd liten valp har jag, som just nu biter mig till förbannelse här. Men han har tappat nästan alla tänder nu, så att det är inte lika ont när han bits längre. Det är ju härligt.
Vad kul, för min hund är i någon jävla trotsålder.
Slingelålder, alltså, tror jag att det kan
vara. Alltså, det är total katastrof. Allting jag har lärt henne är borta. Och allting jag trodde att jag hade koll på har jag inte koll på längre.
Aj då. Men det ska vara en fas.
Ja, det hoppas jag verkligen. För numera när jag går ner till stallet så får hon upp massor med olika spår, så att jag inte känner att jag liksom tryggt kan ha henne lös längre. Och hon skriker fortfarande när jag lämnar henne. Till och med lite mer nu när hon är i salkammaren. Nu är väl på att packa till Flyinge. Det var ett jävla liv. Så då bestämde jag mig för. Och nu kommer, när jag säger det här så säger jag redan hur många elaka kommentarer vi kommer få. Men jag säger ändå. Så att istället för att ha henne i salkammaren och skrek, så tog jag in henne. För bilen funkar alltid väldigt bra i bakluckan på bilen. Så då satte jag henne i bakluckan på bilen med Ninja. När jag skulle köra, parkera om hästlastbilen. Och det var väl 5 minuter. Alltså samma baklucka som hon alltid har suttit i. Det finns liksom ingenting som är förändrat. Och jag har haft busan nu. Ja, hon är ju snart 11 månader. Så har jag haft henne i 9 månader. Och just den här gången på de 10 minuterna. Så har hon bitit sönder en flaska med motorolja. Som sitter i ett fack. Alltså motoroljan satt liksom i ett fack med nät. Du vet, man inte ens tänker på att den sitter där. Det är liksom bara en liten. Och hon har aldrig bitit på någonting i bakluckan förut. Och jag har ju lämnat henne i bakluckan förut. Innan hundträning, efter hundträning. Om jag ska gå och göra någonting i stallet och så vidare. Det har ju aldrig varit ett problem liksom. Och jag fick ju. Alltså jag blev helt hysterisk. För att hon dricker ju det mesta. Och hon äter allt. Så att, och sen var ju hela hunden dränkt i motorolja också. Och stackars Ninja satt ju också där i bilen. Så hon hade ju förflyttat sig så långt in i hörnan man kunde, för att hon inte skulle få motorolja på sig. Och tittade på mig som att jag vill inte vara med den här hunden och mer. Så jag fick tag på Strömsholm. Och de, som tur var, fanns lite kvar på etiketten, så jag kunde i alla fall läsa upp vad det var för motorolja. Och det var ingenting som var liksom direkt giftigt eller farligt. Och de trodde inte heller att hon hade fått is särskilt mycket. För det är inte en sån grej som de äter liksom. Och jag provade att ta på fingret, och då ville hon inte liksom slicka eller få is det. Men hela hunden var ju dränkt i motorolja. Och jag hade, klockan var ju typ 7 och vi skulle åka 7 på morgonen. Och jag hade inte fått in några grejer i hästlastbilen. Så att jag fick hjälpa mamma. Och då för att få bort motoroljan på hunden, så sa de också på Strömsholm att man skulle bada henne i matolja. Så att matoljan gjorde att man fick bort motoroljan. Så att vi badade henne och kollade. Och det var ju inget fel på henne sen. Mer än att jag var. Alltså du vet, det är nog första gången under hela den här perioden som jag så här var lite trött och besviken på henne på riktigt. Jag vet att det är en hund. Jag vet att du inte kan förmänskliga dem. Men jag bara kände så här. Jag orkar inte. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och jag har inte. Jag tycker att jag har haft ett riktigt bra tålamod med busan, som absolut inte är lätt. För jag köpte en jakthund och de säger att den här rasen är. Men jag bara kände att när jag skulle gå och lägga mig med henne där, ganska stressad och trött inför Flyinge och allting. Att dessutom då ha en hund som luktar motorolja i sängen, som liksom inte är lika gullig och söker. Jag förstår att människor känner så här med sina barn, de blir tonåringar liksom. Men man får inte någon, jag får inte så mycket kärlek tillbaka från henne eller uppmärksamhet, eftersom att hon just nu skiter fullkomligt i mig i största allmänhet och kanske gör livet lite surt för mig. Och då är det inte bara motorolja incidenten utan hon tuggar sönder det mesta hon hittar i huset, välter soptunnor. Det är liksom, det är väldigt mycket som är i uppror just nu hos henne. Jag tycker att det är ganska jobbigt just nu. Och då är hon ju inte alls, när de är valpar sådär, så är de ganska gulliga och söker sin trygghetszon hos henne i alla fall. Så att det går över väldigt fort. Nu tycker jag att hon skiter lite mer i mig och är ännu jobbigare än innan. Och därför är det lite jobbigt just nu, måste jag nog ändå säga. Och jag ville väldigt gärna ha med henne ner hit. Har insett att det var ett väldigt bra beslut att inte ta med henne ner till Flyinge, eftersom att det har ösregnat i typ 4 dygn. Och det är ganska trångt att bo 3 personer i hästlastbilen ändå. Så att det var väl ett bra beslut att hon är hemma. Vi får hoppas att hon har saknat mig lite nu när jag kommer hem. Och att det är better times to come.
Ja, men man får också tänka att det är övergående. Jag träffade min grannes cocker spaniel i trappuppgången häromdagen. Och den är väl kanske 1 månad yngre än Tinto, så 4. De sa att det nu var första gången de inte behövde gå upp på natten för att liksom kissa mitt i natten. Och då kände jag att så här, det finns ju de som har det liksom jobbigt hela tiden med valpar också. Så ja. Att, men ja, det är klart att det är jobbigt emellanåt. Det är inte bara kul. De är ju väldigt gulliga när de sover. Och kan verkligen vara terrorister däremellan. Men överhängande så är de ju gulligare än vad de är jobbiga. Så att, det är väl det man får hålla fast i.
Nej, men jag tycker bara att det är bra att man ibland lyfter saker som man tycker är jobbiga också. För allting ska ju alltid förskönas. Och vi har varit så glada över våra hundar och våra valpar. Ja. Och det sägs ju att det kommer såna här perioder. Och bara just den här frustrationskänslan som man egentligen inte ens vågar prata om. Liksom. Den måste man ju våga prata om. För det känner man ju, jag vet inte hur många gånger vi har känt så för alla våra hästar i stallet också. Man kommer ju i perioder där man inte är överens eller vill samma sak. Eller måste ta reda på vem det är som är ledaren. Liksom.
Ja, men såklart.
Ja, det var status. Lite hundstatus, va?
Exakt. Jag måste också först, innan vi tar frågan här, kommentera att Sverige knep en EM-bronsmedalj på fälttävlans EM. Alltså så, med tanke på det, liksom den floppen som det blev på OS och att de låg på en 10:e plats efter dressyren, så sjukt imponerande att Sverige lyckas hålla ihop det som lag och knipa brons efter både Tyskland och England. Och England hamnar i topp i alla kategorier. De verkligen bara grand slammar och utklassar alla andra nationer. Men att Sverige ändå lyckas knipa en 3:e plats är så häftigt. Jag satt och streamade allting live från SVT Play. Inte hela tiden, men liksom kunde hoppa in då och då. Det var bara så kul att dels att de sände det och att det gick så bra. Och att de fick revansch från OS.
Superkul.
Ja, men vi ska också prata fråga. Vi har fått en fråga som frågar: hur ofta tycker ni att man ska rida barbacka eller utan stigbyglar? Och det är väl en jättebra fråga och kanske inte finns något 100% korrekt svar. Men hur tänker du, Emily?
Nej, men jag tänker ju att jag red väldigt mycket barbacka, framförallt när jag var yngre, och att det är ett utomordentligt sätt att hitta balansen. Det är lite närmare till marken från ponnier. Så att rider man en B-ponny eller en C-ponny, så är det ju lysande att rida mycket utan sadel för att hitta en bra balans. Jag tycker att det är bra att barn, på våra ridläger har vi ju sittträning som är utan stigbyglar och utan tyglar. Men vi har också voltige för barnen. Där de får sitta på hästen i damsadel och göra jorden runt och trava utan sadel. Och det är ju jättebra att man får träna på att liksom hitta balansen utan att hålla balansen i tyglarna och i stigbyglarna. Jag är ju väldigt mycket för sittsträning.
Ja, och när du säger utan tyglar, då måste vi väl bara tillägga att de longeras för det tillfället. Så att ponnyerna sitter fast och inte springer löst.
Exakt. Jag är väldigt mycket för sittsträning. Och det tycker jag är liksom, borde göras mer och borde införas mer. Att man får sitta på hästen utan att sitta fast eller hålla balansen i hästens mun, för att det premierar ju bättre ridning. Men jag är också extremt mycket för att rida utan stigbyglar, och det är en läxa jag ger till många elever. Sen vet jag ju att så här, det finns ju inte ett rätt svar på den här frågan. Hur ofta behöver du rida utan stigbyglar? Det beror ju på vilken balans du har när du tar bort stigbyglarna. Det kan ju vara så att du studsar så mycket när du rider utan stigbyglar att det inte är bra för hästen, eller att det inte ger någonting för att du studsar för mycket. Det kan också vara så att du sitter jättebra när du inte har stigbyglar, men kommer jättemycket i obalans när du har stigbyglar. Och då ska det ju inte vara så att om man sitter bättre utan stigbyglar att man alltid då rider utan stigbyglar, för då kanske inte det heller utvecklar. Men jag tror att generellt sett så behöver nog folk rida mer utan stigbyglar. För jag ser ju att det tar emot när jag lägger upp stigbyglarna på de flesta av mina elever. Och jag ser också, eller hör också och vet, att de kanske inte gör det så ofta som de borde.
Nej, men det är ju väldigt jobbigt att rida utan stigbyglar om man har en dålig sits. Men det är också lättare att komma ner i sadeln. Så att även fast man har kramp och, eller man får kramp och träningsvärk av det, så är det ju väldigt nyttigt. Jag själv tycker att jag rider alldeles för lite utan stigbyglar. Men det har att göra med att jag just nu rider på antingen unga hästar eller inte har liksom möjlighet att träna på det. Men jag märker också hur lidande min sits har blivit av det här. Det är nästan så att jag, när jag rider liksom på brolöten, att jag knappt kan sitta ner i traven på en äldre häst som jag rider, för att ja, jag har blivit så dålig på det. Jag rider liksom bara lätt. Och med det sagt så sitter jag oftast ganska bra i galoppen. Men att traven just är svår. Och då upplever jag också att vissa hästars trav är olika svåra. Så att ett tips kan väl vara, om man sitter liksom, ja men, skumpar för mycket på sin egen häst, eller den man vanligtvis brukar rida, att man kanske lånar en annan häst om det finns möjlighet till det. Alltså att man övar på en häst som har lättare trav att sitta ner i än den som är svårare. Förstår du vart jag vill komma?
Ja, och det är ju också så att ju fler hästar man rider, ju bättre sits och balans får man. Att det är ju jättebra att rida olika hästar oavsett om det är sittsträning eller inte också. Men är det så att just ens egen häst är så skumpig så att det är omöjligt att rida utan stigbyglar, då är det ju bättre att du till exempel rider några ponnyer hos oss utan stigbyglar, och sen kanske du kan rida din häst utan stigbyglar.
Nej, men vi förespråkar ju det. Den här podcasten heter ju också Barbackapodden. Så att rida barbacka eller utan stigbyglar är superbra för balansövning, alltså för dig som ryttare, så att man sen sitter mer följsamt i det långa loppet. Så att det är väl jätteviktigt att ha det som ett kontinuerligt inslag bara, så att man inte bara gör det liksom någon gång då och då, utan kanske har det på, alltså på sitt schema eller som så här löpande liksom, att det återkommer. Tycker jag. Jag måste också tillägga att jag från ingenstans har köpt en säkerhetsväst äntligen.
Bra.
Jag har glömt att berätta det.
Du måste lägga ut bild på den. Jag måste också bara säga en sak. Goofy heter Cœur d'amour VN, och jag tror att det betyder hjärtats kärlek. Men jag ska ta reda på vad det betyder. Cœur d'amour VN.
Fint. Jag ska lägga ut bild på min säkerhetsväst. Hittade den för övrigt på Decathlon. Otrolig butik. Sjukt imponerad. Den var inte så dyr. Den är jättebra. Jag älskar den. Lycka till med Cœur d'amour VN. Så är jag rätt nu?
Ja. Och jag kan inte franska.
Nej, mitt uttal var inte rätt. Det kan jag, det är jag helt övertygad om. Och du skulle rida någon mer, nu tappade jag namnet helt. Benicio.
Ja.
Ja, ikväll eller senare idag så hörs vi väl om en vecka. Tusen tack för en bra fråga. Fortsätt gärna att skicka in fler frågor på barbackapodden@gmail.com eller gå in på vår Instagram och skicka ett DM till oss. Så håller vi tummarna, Emily, och hörs om en vecka.
Det gör vi.
Tack för idag. Hejdå.